Tack Jesus för att du älskar Jesus. För tack för att du älskar var och en av oss. Tack för att du vet precis vad vi bär på. Vet precis vad vi har kommit hit med för känsla. Vet precis vad vi har i vår ryggsäck. Jesus, vi ber att du ska få tala idag. Jesus, jag ber att du ska få använda mig och använda mitt hjärta, Jesus. Så himmelske Fader, låt oss sitta med en förväntan och en längtan att du har något att säga till oss. Amen. Vi fortsätter vår predikoserie hashtag utmaningar. Och dagens predikan handlar om hashtag ta tillbaka medkänslan. Och utmaningen är att allt blir mer avtrubbad. Visste ni att en dagstidning idag, alltså en tidning ni vet som man läser eller kollar på sin padda, innehåller lika mycket information som under en hel människas livstid, alltså hela livet, under 1800-talet. Så mycket information får vi idag. Visste ni att en person i Sverige idag spenderar ungefär 6-7 timmar på sociala medier? Visste ni att de här första sekunderna i en video, en sån här lite kort video som brukar snurra runt på sociala medier, de första 7 sekunderna måste vara väldigt, väldigt intressanta för att fånga en ungdoms uppmärksamhet för att man ska fortsätta kolla på den här videon. Visste ni att det som är hippt inne, det alla pratar om idag, kan imorgon vara helt bortglömt? Visste ni det? Som aldrig förr kan vi hjälpas åt att sprida information, dela bilder och hålla kontakter med människor över hela våran värld. Som aldrig förr så kan vi sprida evangeliet om Jesus genom text och tal och videosar. Som aldrig förr tränas vi att bli mer självupptagna. Men Jesus, han har kallat oss till mer. University of Michigan, ett universitet i USA, genomförde en omfattande studie bland universitetsstudenter, ska jag säga det rätt, mellan 1979 till 2009. Under den här 30-årsperioden såg forskarna hur det drastiskt minskade av empati. De kunde se att dagens studenter brydde sig 40% mindre än vad folk gjorde på 1980-talet. Jag tänker pausa den liten liksom bara parentes. Det roliga är att när du hör den här siffran 40% mindre empati, så finns det några av oss som bara, vadå? Rycker på axlarna. Några av oss blir så här, va? Det kan ju inte stämma. Hur kom de fram till de här siffrorna? Jo, men de intervjuade studenterna genom att använda en rad påståenden, och så fick studenterna numrera på en skala hur starkt de kände för varje påstående. Alltså en typ 1-5, där 5 är jättestarkt och 1 är mindre starkt. Här är några av påståenden som de kunde använda. 1. Jag försöker ibland förstå mina vänner bättre genom att föreställa mig hur situationen ser ut från deras perspektiv. 1-5. Jag känner ofta medlidande med oro för människor som inte är lika lyckligt lottade som jag. 1-5. 40% mindre empati. Man säger att svaren sjönk ungefär samtidigt som sociala medier blev ett kulturellt fenomen. Forskarna som låg bakom studien argumenterar för en ökad användning av den nya tekniken med stor sannolikhet leder till en minskad medkänsla. Så varför skulle ökad aktivitet på sociala medier få människor att bry sig mindre om andra människor? Och här är några förklaringar. Vi blir mer självupptagna. Visste ni att det inte är normalt att ta kort på sig själv? Jag tänkte bara slänga ut den. Om du tittar på en kamera, inte det här kameran, för det här är en telefon. Jag ska utbilda också nu. En kamera, den har liksom som man tar kort. Du håller och tittar kanske lite i, antingen håller du den så finns det en bild så du kan, det är den nya tekniken. Eller så använder du så kollar du ett litet hål och i den lilla liksom rutan där så ser du de andra du ska ta kort på. Det är så det är normalt. Det är en kamera som man tar kort på. Andra människor eller annat, liksom natur, hav eller sådär. Men idag så ska vi ta en massa selfies. Selfies, det är ju när du tar kort på dig själv. Och ni vet, det är inte bara att man ska stå och se glad ut. Alltså, nu ska jag lära er lite vad det innebär med selfies. Selfies finns ju jag och min matselfie. Då har man sin mat framför sig och så tar man liksom telefonen lite vinkel så man ser lite smalare ut. Och så tar man kort. Jag och min mat. Selfie. Eller så har man jag och min BFF selfie. Det innebär jag och min bästa vän selfie. Eller jag och jag kör bil selfie. Eller jag och min duckface. Nu ska ni veta vad duckface är. Duckface är när man gör så här. Det funkar mycket bättre på tjejer än vad det gör på killar. Så för att läpparna ska se större ut. Nu har ni lärt er lite om selfies så nu kan ni gå hem och öva på det sen. En studie visar att 80% av det som användaren lägger upp på sociala medier är relaterat till användaren. 80%. Alltså, jag ser det jag är intresserad av. Jag ser om folk gillar det jag lägger upp. Jag ser om folk kommenterar det jag lägger upp. När vi ser något som är relaterat till oss så finns det då släpper hjärnan ut någonting som heter dopamin. Dopamin är någonting som gör lite så här, man blir lite glad. Så det innebär att varje gång vi ser någonting vi gillar så släpper hjärnan ut det här dopaminet och så blir vi så här lite. Kom igen nu, bli lite glada. Så. Några försök i alla fall. Så det innebär att våra kroppar tränas till att bli mer självupptagna. Sociala medier uppmuntrar eller rent av tränar oss till att bry oss mindre om andra människor och mer om oss själva. Vi blir mer avtrubbade. Ju mer smärta vi ser, desto mer avtrubbade och likgiltiga vi blir. Tänk när vi kollar på reklam på tv. Inte för att någon slår på tvn och ska kolla på reklam. Men det brukar bli reklam när man kollar på tv. Och då kan vi se olika grejer där folk säger men var med och ge pengar till den här organisationen. Det kan vara allt ifrån undernärda barn, trafficking, eller djur som far illa. första och andra gången du ser reklam så tror jag att det gör någonting med ditt inre. Men när du har sett det ett antal gånger så gör det inte så mycket mer med dig. Utan det blir liksom reklam i mängden. Om du tar fram din telefon och ska kolla i ditt flöde. Det är liksom, flöde innebär det man får när man har sociala medier. Så kan man scrolla så här. Jag har gjort den på flygplansläge så det kommer inte komma någonting. Ni behöver inte oroa er. Då kan du helt plötsligt se ett nytt recept hur man lagar kyckling. Jag älskar kyckling för er som vill bjuda hemma. Man kan också helt plötsligt i samma liksom flöde kan du se om en ny kändis som har gjort någonting. Liksom whatever, slått någon eller en video med katter som gör något kul. De är oftast väldigt roliga. Jag brukar kolla på dem. Eller någon som blir tvingad att lämna landet. Så många olika typer av information får vi i ungefär samma stil och samma färg. Samtidigt som du är inne i ditt flöde så får du ett sms av din mamma. Hur mår du? Vad gör du? Har du ätit? Mår du bra? Är du sjuk eller inte? Varför svarar du inte mig? Lever du? En nyhet om ett nytt bombhot. Kalle så får ni chef där Lasse skriver, var är du? Frågetecken. Allt den här informationen kommer på en och samma skärm. När budskapen presenteras på det här viset så klarar inte vår hjärna av att göra skillnad och sortera vilket är viktigast. SMS:et från min mamma, kallelsen från Lasse, eller är det liksom nya bombhotet, eller är det videosen med katten? Vilket är det viktigaste? Vi blir mer och mer skärmbundna. Brist på personlig integration gör det lättare att inte bry sig. Exempelvis, om någon av oss skulle skriva på Facebook, jag har förlorat mitt jobb. Då skulle ju många av oss kanske gå in, så kan man, nu ska jag också utbilda lite hur det går till. Då finns det, man kan välja lite olika gilla. Det är liksom gilla med tummen upp, gilla med hjärta och då älskar man det. Gilla med skrattgubbe för då skrattar man och så gilla med ledsengubbe eller arggubbe. Och jag tror att många av oss skulle då gå in och gilla med ledsengubbe och skriva tråkigt att höra, tänker på dig, ber för dig. Och sen tittar vi på nästa grej i vårt flöde. Det är först när vi sitter framför personen så här och inte så här. Och när personen berättar för oss jag har förlorat mitt jobb, som vi också får höra allt det som ligger bakom konsekvenserna av att förlora ett jobb. Det kanske innebär att barnen inte kan träna fotboll längre. Eller man kan inte liksom, vi vet inte hur vi ska kunna betala hyra. På avstånd kan vi välja att koppla bort personen. Att släppa situationen och inte känna smärta. Vår direktkontakt med personen berör mig på djupet. Det är när vi sitter ansikte mot ansikte som jag är med i det som händer och tar del av det. Jesus, han kallar oss till mer. Vi är kallade att vara Jesu lärjungar även på sociala medier, men även i det verkliga livet. Det grekiska ordet splagasinizomi är en tolkning. Dagsblad Shizunomi. Är någon som kan grekiska så kan ni ju ta det sen. Men det grekiska ordet som man använder just i Bibeln är att bli berörd i sitt innersta, ända in i inälvorna. Jag får ta grekiska där också. Det är en känsla som kommer som djupt inifrån dig, att du känner den fysiskt och det händer någonting med dig. För äkta medkänsla fordrar handling. Det kräver en handling. Det är så djup sympati som vi känner med en annan att vi måste agera. Att säga att du bryr dig men inte gör någonting åt det är faktiskt som att säga att du inte bryr dig alls. Och det är ganska hårt. Jag vet. I Matteus 14 och 14 så kan vi läsa om Jesus och den här hela, när han gör mat av 5000 människor. Så står det att när han steg in i land och såg människor så fylldes Jesus av medlidande. I Matteus 20 och 34 kan vi läsa om två blinda som sitter vid vägkanten utanför Jeriko och som ropar Jesus, Jesus, förbarma dig över oss. Och när de låtsas, de andra liksom ropar högre för att man inte ska höra dem, så ropar de ännu högre. Och Jesus ser dem, fylls av medlidande. Och han går fram till dem, frågar och pratar med dem, vad vill du att jag ska göra? Och så rör han vid deras ögon och så kan de se. Jesus kände medlidande med dem. Ni vet att gilla eller att kommentera eller att dela någonting på Facebook är inte att bry sig. Att bry sig innebär att älska och agera. Vet ni vad medlidande gör? Medlidande avbryter oss. Jesus blev ständigt avbruten med det han höll på med. Och jag har aldrig tänkt på det förrän jag läste de här texterna nu. I Lukas 8 så är Jesus på väg liksom till Jairus för hans dotter är jättesjuk och folk drar i honom för liksom han ska dit för hon är nära döden. Och så kommer en kvinna som har lidit i 12 år av blödningar och hon, vad gör hon? Jag ska bara röra hörntofsen av hans mantel och hon avbryter så Jesus stannar upp och säger någon rörde vid mig. Jesus var på väg någonstans men blev avbruten just där och då. Han hjälpte den här kvinnan och fortsatte vidare att hjälpa Jairus dotter. I Markus 2 och den här berättelsen, alltså den är så fantastisk. Där sitter ju Jesus i ett hem och undervisar liksom för glatta livet och så helt plötsligt så bara blir det ett hål i taket och en lam man hissas ner. På riktigt, om det hade hänt här, jag hade bara, hallå, kan någon göra någonting? Jag måste predika färdigt, jag har jobbat jättemycket med den här predikan. Eller förmodligen har vi också kollat, bara, vad är det som händer? Liksom? Eller om någon hade kommit in genom dörren som inte brukar gå till kyrkan och väsnas lite, vad hade vi gjort då? Shh, du stör. Men Jesus avbryter sin undervisning och bara frågar, vad kan jag göra för dig? Det är så lätt att vi missar. Att vi missar att medlidande vill avbryta oss mitt i det vi håller på med. För att vi är så ofta upptagna med vårt eget. Vi ser inte längre än hit. När vi var yngre så en av resorna ner till Rumänien och Serbien så gjorde vi en utflykt. Det var många familjer från kyrkan i Rumänien så vi bara ja, men vi hänger en så här fin lördag, plockar grillarna med oss, volleyboll, spel och allt möjligt. Så vi drar ut skogen. Jag tror inte ni skulle kalla det för skog, men jag, det är lite gräs och träd, så det blir skog för mig. Och där så liksom står alla män och grillar och kvinnor och tjattrar som vi brukar göra, och vi barn, vi leker. Och när det är dags för barnen att käka, så får vi vår mat, och så ser jag två kids längre bort, ungefär i min ålder. Jag var nog 10 år då. Och när jag tittar på dem så såg jag att deras kläder var väldigt, väldigt slitna. Så jag går fram till dem och frågar, vill ni ha mat? Och min mamma ser ju vad jag håller på med. Och kommer efter, såklart. För Matilda, hon kan inte sitta still. Så hon går dit och så frågar om, vill ni ha mat? Liksom. Så vi tar med barnen liksom, och vi sitter tillsammans och äter. Och vi ser att den äldre av dem sätter mat i en servett. Och mamma, vad håller du på med? Jag har fler syskon, blir svaret. Och då frågar de vuxna, får vi följa med hem till er? Några stannar kvar, men jag var fast bestämd om att jag skulle med och se det här. Så jag följer med pappa och mamma också. Och vi går dit, vi är ett helt gäng. Och när jag kommer dit så... Jag skulle inte kalla att det är ett tak de har över huvudet. Jag skulle heller inte säga att de har kläder att täcka kroppen med. Eller mat att släcka sin hunger. När vi såg det här så gjorde det något med vårt hjärta. Och vi sa, vi kommer strax. Så vi gick tillbaka. Då hade grillmästaren hunnit grilla färdigt precis all mat. Jättenöjd liksom, ska lasta sin tallrik. Och vi bara stopp. Packa ner all mat. Ta maten med oss. Och så går vi till de här familjerna. Varsågoda. Sen åker vi tillbaka, eller vi går tillbaka. Och så säger vi, ni passar barnen. Jag som vanligt springer in i bilen, för jag ska också följa med och se vad som händer. Hänger med till affären. Det är stora kundvagnar som kommer fram. Det bara lassas i mat. Och bara, vad är det som händer liksom? 10-åring, vad tänker du, julafton fast mat. Och så kör vi med all den här maten bort till de här familjerna. Med både kläder och allting. Vi blev avbrutna mitt i vår familjehäng, gemenskapshäng. Kalla det vad du vill. Medlidande kostar. Medlidande kan kosta oss både tid och pengar. Den barmhärtige samarien, han vet... Liksom folk går förbi. Prästen går förbi. Men samarien, liksom, han stannar och ska hjälpa den judiska killen. De som två som egentligen inte ska gå ihop. Han stannar. Plockar upp honom på sin åsna och så bara går till första hotellet och säger, här har du 2 dagslöner. Låt honom vila och återhämta sig. Hur många av oss skulle betala 2 dagslöner för en total främling? Innan vi åkte till London för några år sedan så kom jag ihåg att jag köpte en så fin tjock tröja med hoodie liksom i skrikande rosa. Jag gillar ibland starka färger, och då hittade jag den perfekta rosa tröjan som jag har letat i så många år efter. Och i de här gångarna i, när man ska liksom, ner till tunnelbanan eller upp igen liksom, så går vi många gånger förbi en kvinna som sitter där. Och det här är i januari, det är jättekul. jättekallt. Fruktansvärt kallt där då. Och hon sitter i en tunnare tjocktröja. Det är typ allt hon har på sig. Så en av gångerna så bara, jag kan inte det här mer. Jag kan inte. Så jag plockar av mig min jacka, tar av mig min rosa, nya tjocktröja. Och så säger jag, varsågod. Ungdomen som står bredvid mig börjar storgråta. Och jag tänkte, vad händer nu? Men jag säger, vi har inte tid, vi måste springa efter. Jag har ju redan stannat upp allting. Hon säger så här. Jag har aldrig sett någon göra något sånt tidigare. Medlidande förändrar liv. För när du kliver ur och utanför ditt eget så förändrar Gud liv. Gud liksom förändrar inte bara dens liv som du hjälper. Han förändrar ditt eget hjärta och de som står omkring dig till att göra samma sak. Jag tänkte avsluta med det här. Zacchaeus, ni kommer ihåg, han var liksom en ganska kort man. Han ville se Jesus precis som alla andra, men eftersom han var så kort så klättrar han upp i ett träd. Vi låtsas att det här är ett träd. Jag hittade inte ett träd jag skulle kunna bära in så jag kunde klättra. Han klättrar upp i trädet för han ville se Jesus. Men har du tänkt på varför vi ibland klättrar upp i träd? Jo, vi klättrar upp i träd för att vi vill se. Men vi klättrar också upp i träd ibland för att vi vill gömma oss. För att ingen annan ska se. Men vad gjorde Jesus då? Jesus såg. Jesus såg trots att han försökte gömma sig. Och sa, Zacchaeus, skynda dig ner! Jag vill gästa ditt hem. Så Zacchaeus, han skyndar sig ner. För Jesus, men Jesus, han ville gästa mitt hem. Han vill komma hem till mig. Det händer någonting när vi bjuder in oss själva till människors hem. För ni vet, bakom de här, liksom, i de här fyra väggarna, liksom, det där allting händer. Det där man ser allting på riktigt. För bakom en skärm så läggs det upp mask efter mask efter mask och allting är perfekt. Men det är först när du kommer hem till någon och säger hej, får jag komma hem till dig? Som du ser hur dammigt det är, hur stökigt det är, hur kaos det är. Och du får se tårarna som kanske rinner ner varje gång man kliver in i sitt hem. Jesus kallar oss till så mycket mer. Jag säger inte att sociala medier inte är bra. Men vi behöver vara uppmärksamma vad de gör. Vi behöver bli som Jesus. Som säger till Zacchaeus, nu ska jag bara ta mig upp härifrån. Till Zacchaeus, får jag gästa ditt hem? Låt oss bli sådana som bara, hej, får jag komma hem till dig? För det är först där vi är med och delar livet på riktigt tillsammans med varandra. Himmelske fader, du ser den här skrämmande siffran, Jesus, med 40% mindre empati, Jesus. Jesus, jag bara ber från djupet av mitt hjärta, så ropar jag, låt det inte få bli vi. Låt det inte få bli vår församling som känner mindre empati för vår stad, Jesus. Låt det inte bli vår församling som bryr sig mindre för vår granne, Jesus. Jesus, jag ber av hela mitt hjärta. Låt oss vara dina lärjungar. Lärjungar som vågar lyfta blicken, Jesus, från vår skärm, från vårt eget, och säger precis som du sa till Zacharias: får jag gästa ditt hem? Jesus, lär oss vara uppmärksamma där vi går fram, det vi gör för medlidande, det avbryter oss, det kostar oss någonting. Jesus, jag ber att vi ska få vara beredda att det kan kosta oss att bry sig om människor. Jesus, jag ber speciellt i en tid som den här, när det är mer och mer att vi ska vara självupptagna, så ber jag att vi ska få lyfta blicken från vårt eget, titta på dig och säga: Jesus, här är jag, använd mig. Hjälp mig att älska människor hela vägen in till himlen. Hjälp mig att bry mig och agera, inte bara gilla och titta på nästa grej i mitt flöde. Tack Jesus för att du älskar oss. Amen.